Welcome to Alex Wu's service.
God afton. Då var vi tillbaka igen med del 2 av Anaheim 76-specialen. Destroys Anaheim Part 2. Från Anaheim och framåt. Eller Anaheim och framåt. Ja, Anaheim del 2 helt enkelt. Den uppmärksamma lyssnaren som redan har hört del 1 vet att jag avhandlade vägen från mars 75 fram till Anaheim-spelningen, eller strax innan, i den förra podden. Via en planerad Europa-turné på hösten 75, via hur de lät hösten 75 jämfört med våren 76, via ny skiva Destroyer och fram till sommarturnén 76. Vi fortsätter idag och ska ge oss in direkt i Anaheim och i konserten. Två personer har laddat upp spelningen. Jag använder mig av den killen som heter Spaceman Ace Live. Hans version, för den hade längst intro. Vi är i mitten av spelningen. Do You Love Me har precis slutat och vi ska få avnjuta Jeans bassolo. Klockan på min YouTube-film är på 37.06. Och jag trycker igång här så får vi väl titta på när blodet sprutar lite grann. Vi slutar alltså där någonstans vid, jag tror vi pratar om Houston, va? Att man har börjat hitta låtlistan ordentligt i Houston Summit 13 augusti, blott en vecka innan Anaheim. Det är väl värt att prata lite om Anaheim och utbyggnaden inför denna spelningen. Sommaren 76 är alltså Kiss första riktigt stora headline-turné. Även om man har varit headline ett tag nu, så helt plötsligt ska man börja spela lite stadiums, får jag väl säga. Det hörde inte till vanligheterna på 70-talet. Det är inte så att alla garageband i världen spelade utomhusspelningar inför 50 000 personer som det verkar vara idag, sa den gamle gubben cyniskt. Utan stadiumspelningar på 70-talet var något speciellt, och Kiss hade fyra stycken. Hela fyra stycken. Inbokade denna Destroyer-turné-sommar. Första giget var då Roosevelt Stadium 10 juli, som ju inte blev någon jättehit. Bandet var inte bra där, låtlistan var väldigt schizofren. De visste inte alls vad de skulle göra av sin nyvunna storhet och sin nyvunna scenproduktion. Nästa stadionspelning på listan är Tempe, Arizona den 17 augusti, följt av Anaheim 20 augusti, och sen spelade de även på Fulton County Stadium i Atlanta, jag tror det var den 29 augusti, tror jag, 76. Det hörde även till saken att det, i Roosevelt Stadium går det in 30 000 personer och där var 13 000. I Tempe går det in 25 och där var väl 15. Och i Atlanta gick där in 50, det är en jäkligt stor stadion. Och där var 35, det är bra siffror alltihopa. Men i Anaheim var det tveklöst flest. Där Anaheim Stadium, som byggdes 1966, förhållandevis nybyggd då, jämfört med exempelvis Roosevelt Stadium, som byggdes 30 år tidigare. Anaheim Stadium hyste nästan 54 000 personer, varav 43 000 faktiskt köpte biljetter och gick in. Det är alltså Kiss största publiksiffra under eget namn på hemmafronten 1976. Och ja, fram tills dess. De gjorde ju ett par rätt stora spelningar, en 74 redan i St. Louis i mars. Men det var ju inte deras spelning, det var en festivalgrej där de bara var något sådär eftermiddagsbandet kvart över 11 eller kvart över 1 eller någonting. Men det spelar ingen roll om det var mycket folk ändå såklart, men det var inte under deras eget, i deras eget namn som de sålde 30 000 biljetter i St. Louis 74. Likadant var det väl någonting 75, va? Någon stor sommargrej någonstans, och det var inte heller deras gig och ett festival, något festivalchefräs. Destroyer-turnén sommaren 76, det är deras eget namn, det är Kiss-turné man går och tittar på, även om det är förband Montrose och Bob Seger och vilka det nu kan ha varit. Men det är Kiss man går och tittar på, det är deras produktion man ska få se på den här jättearenan. Och detta kulminerar då den 20 augusti 1976. Jag hade en klasskamrat på gymnasiet som var född just detta datum, och när jag fick veta det så berättade jag för henne och påminner henne om det dagligen i 3 år. Jag misstänker att hon fortfarande vet att hon är född samma dag som Anaheim-spelningen ägde rum. Om du hör detta så, vilket jag inte tror att du gör, men om du hör detta så kanske du blir påminn nu i alla fall om du hade glömt det. Anaheim Stadium 1976, den som ändå kunde varit med där, känner jag plötsligt när jag tittar lite på bilderna som rullar här i bakgrunden. Vi ska vara väldigt glada att vi har de här bilderna som rullar lite i bakgrunden, men nu går jag för fort fram. Varför har denna spelningen då antagit snarast mytiska proportioner? Det hela börjar väl med vinylerna, va? På 70-talet gavs det ut vinylbootlegs. Ganska tidigt efter att spelningar hade ägt rum. Det finns väldigt fina böcker man kan läsa om vinyl, om bootlegs i allmänhet. Jag rekommenderar alla som är intresserade att läsa Clinton Halins bootleg. Det är en av de bästa böckerna jag har läst. Och där berättas det om de här tidiga Bob Dylan basement tapes som gav upphov till att Bob Dylan själv släppte ut sådana grejer istället för att man skulle tjäna pengar. Om man är intresserad av Deep Purple så finns det fina bootleg-vinyler från 70, som heter Sonic Zoom eller H-Bomb eller vad. Och det läser man, de har ju gett ut dem här officiellt i efterhand och man kan läsa på om det ordentligt och läsa gamla intervjuer där Richie Blackmore går igenom en bootleg. Ja, det här var ju spännande, lite så här, rätt så hyggligt ljud och här hör man ju att de har ju inte professionell utrustning, men det låter ganska bra, kul komplement för de som samlar, säger han i en intervju 1970. Det är ju döhäftigt ju. Då hade inte marknaden slått igenom, det gjorde det några år senare, och då började bootleggers faktiskt tjäna rätt mycket pengar. Mycket säger jag, det är så jäkla mycket värde inte, men för kostnaden, det är dyrt idag att trycka vinyl, tänk då vad det var 76 liksom, eller 75 eller 74. Många av de här gamla vinylbootlegsen är ju väldigt speciella, ofta håller de inte jättebra kvalitet och sällan har de fina omslag, och det är ju det som är hela grejen. Idag kan du och jag trycka en vinyl och göra de mest fantastiska omslag snyggare än officiella. Senaste åren har det kommit Montreal 77, Ottawa 83, Stockholm 83. Det är så fantastiska utgåvor med bra ljudmaterial och välgjorda på alla sätt. Skithäftigt, jag älskar det och jag köper vissa av dem också faktiskt. Men det finns inget, säger inget, som är bättre än att ta fram en gammal pappersinsticks vinylbootleg och bara känna doften av kartong. För det var ju så man gjorde. Man pressade vinylen hos ett företag som kanske man kände någon på någon, något företag, eller så fick man helt enkelt köpa tjänsten hos någon och så pressar man 100 ex av en skiva. Antingen lät man etiketterna vara vita eller så hade de någon lustig, helt annat namn. Överblivna etiketter från andra band eller andra släpp eller någonting. Och så stoppar man in dem i en liten inner sleeve som ofta var vit. Och man stoppar in inner sleeven i en skivkartong som ofta var vit. Helt tomt på information. Kanske var det skrivet någonting i grooven på vinylen att KMP3 som ska betyda något. Därför fick man ju göra hemgjorda omslag. Lite i stil med hur Ebba Grön gjorde med sin första singel, så fick man sitta och knåpa ihop pappersinsticks, att man la inte ett A4 utan lite, ofta lite större format, lite mer kvadratiska format och som ofta gick runt ryggen och på baksidan så att de blev lite rektangulära i formatet. Kanske med en bild på bandet, kanske med felstavat bandnamn eller medlemsnamn, ofta med låttitlar som är helt uppåt väggarna. Om man lyckas få tag i den otroligt svåra vinylbootleggen från Anaheim som heter Unnecessary Evil, så står där ju låttitlar som Get Up Get Down till exempel. Så är det när man inte vet vad det är man gör, man bara trycker för att tjäna lite pengar eller få ut lite musik. Och just i den här floran av billiga men fräcka bootleggs, där är ju Anaheim ett stycke unikum. 70-talet började komma ganska mycket bootlegs med Kiss. Tror att Fried Alive var en av de första, Long Beach 74, radioinspelningen. Vi har även First Kiss in Long Island, Second Kiss in Long Beach. First Kiss in Long Island står att den inspelad på nyårsafton 75. Vilket är lögn eftersom det är 23 augusti 75 i Calderon Theater i Hempstead. Eller som Paul säger innan Hot of the Hell, it's getting pretty hot out there this summer. Det var inte sommar på nyårsafton 75 då heller. Den och Second Kiss in Long Beach, som då är Long Beach 74, den också, precis som Friday Life, fast från en sämre källa, är också de, bland de tidigaste bootlegsen med Kiss. Sen kom, jag vet inte i vilken ordning de kom, det finns ju liksom inga officiella release-datum. Men vi har ett par från våren 76, Paris 76 och vi har London 76. I slutet på Friday Live från Long Beach 74 ligger det en låt som det står ska vara San Diego 76, men de spelar inte San Diego 76. Plus att man hör att det är från samma inspelning som London, så det är London, en ytterligare en låt som inte är med på London-skivan. Ett litet easter egg för alla er vinylsamlare där ute. Anaheim 76 släpptes också. Det är den enda gamla vinylbootläggen från amerikanska Destroyer-turnén. Jag vet inte om det har kommit någon efter det. Det finns inte så många inspelningar. Det är ju då en halvtimme från Houston, en video från St. Louis och hela giget från Springfield 13 september eller 12 september. Men jag tror inte de har kommit på vinyl. Jag har i alla fall inte sett till dem vad jag vet. Så här rakt upp och ner. Så Anaheim var speciell. Därför att den släpps i två upplagor. Den släpps i två delar. Destroys Anaheim Part 1, Destroys Anaheim Part 2. Och båda de här delarna släpps i sig i flera olika utgåvor. Och det här kan jag inte gå igenom. Det finns en fantastisk hemsida som heter kissbootlegged.com som går igenom alla kända utgåvor på vinyl och alla färger på de här olika pappersinsticken och så vidare. In och titta där om ni vill se hur många 39 miljoner versioner det finns av den där Destroys Anaheim med Gene livebilden från 76 på framsidan. Värt att gå in och titta, bara för att säga att ja, men okej, jag kommer aldrig få en komplett samling. Det är så det ser ut. Kudos till dig med hemsidan. Jag vet vem det är, du vet vem jag är. Jag behöver inte säga några namn. Ett gediget arbete ligger bakom och bara fortsätt så. Tack, tack. Anaheim släpps på vinyl. Och det första man gör är att kasta om låtordningen på skivorna. Och det där har ju jäckat många i många år. Det jäckade så pass att i Still on Fire då, den här boken som jag tycker man ska ha, Svenska Kissboken från 1987, som fortfarande är den bästa papperstryckta vinylbootleg-diskografin jag har läst och som jag kan helt utan till. Sadly. Där försöker man gå igenom utgåvorna som finns. Men där missar man på ett ställe på en av Destroys Anaheim-skivorna till exempel att låten Juice är med. För den står på omslaget, men den radbrytningen är så jävla dålig så att den har liksom försvunnit ner i resten av en annan textsjok. Så det står God of Thunder och så snedsträck eller bara God of Thunder och sen ser man att det där kanske skulle varit något mer, men ja, men den försvann bort. Men den finns där om man tittar. Men det var inte så lätt att se när man gjorde den boken, alltså sitta där och med nagelfara omslag, bootlegomslag, det fattar jag. Men det är roligt därför att det är lite symptomatiskt. För låtordningen på skivorna är ju inte bara att del 1 och del 2 och här. Del 1 är första delen av konserten, precis som den här podden, och del 2 är resten. Oh nej, utan vi har lekt gissa, hoppa och spring. Finns det? Mm. Ja, vi har lekt gissa, hoppa och spring med låtlistan och blandar hejvilt fram och tillbaks. Kan ha med det här klassiska att göra, att vi har bara x antal minuter på varje sida att få in. Kan ha med någon form av psyksjukdom att göra, det vet jag ingenting. Eller så vinyltillverkarens mamma kanske kom in och störde mitt i alltihopa och så blev det som det blev när det blev. I vilket fall så är vinylernas låtar omkastade, eller konsernens låtar omkastade på vinylerna. Det är lite spännande. Men det som är fint med dem är att ljudet, det är lite för bra för att vara 76 och för att vara en stadion. För det är ju inte soundboard någonstans. Det är ju en kille med en bandare, det fattar man ju. Men ljudet är, det är balanserat. Det var någon som skrev på Sweden Rocks forum igår Vi snackade lite bootlegs där, jag och ett par andra personer som nu frågar lite om Anaheim, eftersom jag har peggat lite för att jag ska göra det här. Så var det någon som sa att ja, det är inte kvaliteten jag är ute efter, utan det är elektriciteten. Och det håller jag fullt med om. Vill man ha en ren soundboard och så vidare, då kan man lyssna på det. Det finns från alla möjliga spelningar. Men det är någonting med Anaheim-inspelningen som gör att det ligger något i luften. Och det förmedlas på något sätt via vinylskivan genom stiftet ut genom högtalarna. Och vad det är, det vet inte jag. Det där skulle man kunna skriva avhandlingar om. För det, man fångar det sällan med en fantastisk apparat typ Zoomen som används idag, som många använder för att spela in bootlegs idag, där ljudet blir i princip perfekt och skulle kunna släppas på officiella liveskivor om man bara mastrar om det lite. Men det är sällan man lyckas fånga det där. Och det där, det finns på Anaheim-skivorna från 76. Och på den kompletta publiktejpen som också finns ute. Och som finns på en YouTube-kanal som Slagordrottningen har lagt upp, Kiki, Bettan och Lotta. Jag vet inte om någon här har missat det, men det finns en YouTube-kanal som en tjej har skapat som heter Kiki. Och hon heter Bettan och Lotta i efternamn, ett ord. Och inte och, utan Bettan och Lotta. På den kanalen kan man än så länge lyssna på samtliga kända konsertupptagningar med Kiss från 70-talet fram till och med våren 77. Lösa rykte gör gällande att hon kommer att fortsätta sina uppladdningar sen framåt sommaren när Love Gun-turnén 77 drog igång, och så följa datumen där. Det vet jag ingenting om, det får vi se när de dyker upp. Värt att kolla upp Kiki, Bettan och Lotta på YouTube, för där kan man lyssna på alla kända cirkulerande publikinspelningar med Kiss och lite annat fram till och med våren 77. Det finns fler inspelningar än de som finns där, men det är inte lönt att fråga henne om dem, därför att finns de inte på hennes kanal så är det av en anledning. Punkt. Sa han. Tillbaks till Anaheim. Det var jävla sidospår hit och sidospår dit. Nu måste jag dricka lite igen, ursäkta mig. Tillbaks till Anaheim då. Kommer på två vinyler i flera olika utgåvor. Och på 80-talet, när jag dels hade fått tag i Still on Fire-boken och dels bara fattat att de där skivorna går ju att köpa, men de är ju alltid hemskt dyra, ringde jag till en av de få skivaffärerna i Helsingborg som kunde tänkas ha dylika. Jag ringde faktiskt till alla skivaffärer i Helsingborg och frågade efter bootlegs när jag fattade att det fanns. Men det var bara två av dem som var skrupellösa nog att lagerhålla dem. Och då ringde jag ner, jag minns inte vad den affären hette, så det spelar ingen roll idag. Den låg bredvid biografen Röda Kvarn, det var ett väldigt litet kyffe, och de hade alla bootlegs bakom disk. Så de sa, vi har bootlegs här, du kan komma ner och titta. Så jag åkte ner och där fanns Vinnie Vincent Invasion, dubbelbootleggen med lite demos på. Och där fanns nyutgåvan på Destroys Anaheim. Alltså en dubbel LP i ett fodral, rött omslag, bild från Love Gun-turnén, Destroys Anaheim del 1 och del 2. På nyutgåva, Tempest Records hette skivbolaget. Den köpte jag. Och det var min första introduktion till Kiss i Anaheim 76. Fram tills dess hade jag bara sett bilderna i Still on Fire-boken. Och den magnituden av ljud som sprutade ut ur högtalaren kan jag fortfarande få rysningar av om jag tänker på. När Flo and Eddie, det här underliga komikerparet, programledarparet, Frank Zappa-paret, inleder spelningen. Det är alltså ingen vanlig You Want It The Best, utan det är två sminkade, korpulenta herrar i medelåldern som låtsas dansa på scenen och skriker Are you ready? Och så skriker de namnen på medlemmarna. Ace Frehley, bland annat, spännande uttal. Och så skriker de Kiss! Och alltså, jag kan fortfarande känna publikens surge. Jag har ingen bättre översättning på ordet, ursäkta. Känna publikens surge när de skriker Kiss och de drar igång Detroit Rock City. Vi levde med de här skivorna. Många av er levde med dem långt innan mig och hade originalvinylarna, hade kassetterna. Jag levde med den här röda dubbelvinylen. Och sen en dag, Det måste ha varit i början av 90-talet. Tidigt 90-tal. Troligtvis innan Revenge-turnén någonstans. 92, 91. 91! Jag tror det var 91. Så hade jag gått med i Kisami Sweden. Vad heter inte Kisami Sweden? Det heter väl Kiss Fan Club eller någonting. Och jag höll på att få en massa brev ifrån en snubbe i Glumslöv som sålde Kiss-grejer. Och det var ju fräckt. Det var ju synd, man hade några pengar när man var 14. Men det var ju kul att han sålde och man fick se. Och jag hade börjat samla lite på bootleg-videos och sådär. Och en dag så står det i listan över nyinkomna videos Anaheim 76. Det hade aldrig funnits så mycket som en Super 8-minut från Anaheim att tillgå. Och från ingenstans dyker hela spelningen upp tv-filmad med flera kameror. Tre, faktiskt. Då är det så här att konserten gick ut på skärmarna och detta sparades ner. Det är lite samma som Roosevelt Stadium, men den var ju långt innan den läckte ut. Och den var ju svartvitt. Det här är ju färg, bra färg. Så får man äntligen tag i hela Anaheim 76. Jag pausar här med videosan och så går vi tillbaka. Jag måste prata lite om musiken också. För det är en jävla skillnad på Destroyer-turnén i Europa och Destroyer-turnén i USA. I Europa låter de lätt lite släpiga. Jag pratade om det i förra podden, det här att från oktober 75 till våren 76 så förändrades någonting. De lät släpigare, slarvigare, tröttare våren 76. Och sen i USA på sommaren, ny produktion, så är det som ett jävla ångvältståg som kör över en. Alltså inte bara en ångvält och inte bara ett tåg, utan ett tåg lastat med ångvälter som kör över dig. Låtarna går i 180. Inga pauser direkt, förutom mellan extranumren. Utan låt på låt på låt på låt. Ingen hinner tänka efter. Det blinkar, det exploderar. Inte så många låtar, det är väl en 15 låtar de hinner köra. För de spelar inte så länge heller. Man trodde ju ändå sådär när man var liten att alla konserter på 70-talet var 2 timmar och det exploderar grejer hela tiden. Men så är det ju inte, utan konserterna fram till 76-77 var ju 65-70-75 minuter med lite tur. Och man plockar man på publikljudet mellan extranumren så är det ofta 65 minuter liksom. Och det var ju för att det skulle vara en onslaught, less is more. Bill O'Coin gick helt samma väg som Elvis Presleys manager, översten. Tröttar aldrig ut publiken, de ska alltid vilja ha mer. För då handlar de mer nästa gång också. Idag är det ju klart att man vill att Kiss ska spela i 16 timmar. Man vill ju gärna ha varenda skiva rakt av så man får höra alla låtarna. Men det funkar inte på samma sätt då, för det var ju inte ett legendariskt band då. Konserter var inte så viskeligt mycket längre än så här på denna nivån. Sen har vi band som Led Zeppelin och Deep Purple och sånt som spelade längre. Men det är för att de är på att jamma och ha sig. Kiss jammar inte. Kiss hade bara låtar. Det är bara liksom låt, 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 slut. Och när det är slut så ska du stå där i publiken och undra vad i helvete det var som hände. Detta lyckades de med rätt så bra där sommaren 76. En tydlig onslaught av sinnena. Där mystiken är större än det som faktiskt hände. Vilket vi då idag vet efter med alla konsertinspelningar och tack vare Anaheim-filmen. För var det någonting den saknade, jag vet inte hur många, alla här var säkert med när den kom och fick en VHS i en hygglig kvalitet, för den har aldrig varit speciellt dålig, den har bara varit mer eller mindre bra. Idag finns det ju masterkopior ute med nytt ljud synkat över och sådär. Jag vet inte hur många som var med och som fortfarande, som minns besvikelsen över ljudet, för nu var det alltså rå feed ifrån videosoundboarden, om det är man kan säga så. Så Pauls sång är ju borta de första låtarna och du hör i princip ingen publik alls förutom mellan låtarna när det är lite tyst på scenen. Du får inte den här elektriciteten, utan du får bilden från en spelning som är fullkomligt jävla fantastisk, men du får ljudet som inte riktigt motsvarar detta. Jag vet inte om det var någon här som var besviken för det, men jag kan minnas att även om jag blev skitglad för videon, bara vadå Anaheim på video? Så minns jag när jag såg den att bara, jaha, ja ja, coolt. Men det var inte samma känsla som när man fick Houston 77 eller Tokyo 77 eller Lago 79 första gången. Det var någonting som saknades. Vad var det då som saknades? Jo, det var ju ljudet kan man tycka. Fast forward till 2000, jag vet inte, 4-5 där någonstans. Då börjar ju det här med DVD slå igenom, att man brände egna och skapar egna menyer och så vidare. Plus att några personer i världen börjar sätta sig och leka lite med att synka ljud till bild. Det är ju fräckt. Detta betyder nämligen att jag någonstans i slutet av 2000-talet, nej inte slutet, 2007 kanske, 6, 7, 8, fick en Anaheim-DVD med publikljudet översynkat. Möjligen var det någon slags hybrid, både publikljudet, alltså publikinspelningen och den här RAW-feeden, soundboard-grejen från videofeeden. Men jag undrar om det var det eller bara var publiken. Men då plötsligt antog videon en annan dimension också. För då helt plötsligt då kände du det sprakande. Ja, nu svamlar jag. Man kände på ett annat sätt vad som försiggick nedanför scenen. För det är bara närbilder på videon. Du får liksom ingen publikkontakt eller någonting. Och därför kan det i alla fall vara skönt att höra att det är någon annan i lokalen. Det var ju trots allt 43 000 personer där, som jag sa. Och den videon dök upp där någonstans i slutet, mitten 2000-talet. Och sen kom ju det som faktiskt blev det förlösande ögonblicket. Ursäkta. I och med att det kom ut en äkta soundboard från Anaheim. Det här var en sån ocirkulerad rackare i några år. Den är ute nu vad jag vet. Kiki har inte lagt den på sin kanal, men den finns ute vad jag vet. Och det är alltså en äkta soundboard från mixerbordet. Jag fick den en sen kväll och jag tänkte, jaja, Anaheim, den har vi ju hört nu så det räcker. Men kul med en soundboard. Jag ska lyssna lite på första låten. Jag satt och lyssnade på hela rakt av och det var som att jag aldrig hade hört spelningen förr. För där är en sån punch i det ljudet. Så att man, alltså håret reser sig rätt upp, man ställer sig i vakt och man saluterar kungen. Så det finns alltså en publikupptagning som är bra och det finns en videofeed som är rak, tråkig men okej, eftersom den är ju ändå kristallklar. Och sen finns det en soundboard från den här spelningen som är så jävla bra. Så att de skulle bara tagit den skivan rakt av och släppt som en platta, så hade ju alla tyckt att gud så bra. Nej, det hade de inte. Utan många hade tyckt att usch vad slarvigt det låter. Det låter inte alls som på Kiss Alive 2. För så ser verkligheten ut, tyvärr. Den soundboarden är väl värd att leta upp. Och märk väl då min glädje när återigen någon driftig person satte sig ner och synkade den till videon. Det är fortfarande min favoritvariant. Det saknas en låt på den soundboarden eller någonting. Men det är egalt, för det finns tillräckligt bra källor ändå. Men på det hela taget, den soundboardinspelningen till den videon, man behöver inget annat. Det är som musik. Nu blev jag lite prosaisk där. Vi har ju videon igång och vi börjar närma oss slutet här. Värt att prata lite om varför det ligger två Black Diamonds på denna filmen och på alla filmer. De har alltså två kameror på sidorna som zoomar närbilder. Sen hade de en tredje kamera vid mixerbordet. Enligt Kiss Alive Forever tror jag det är, så var det Coins egna färgkamera som man spelade in hela giget med för att få med hela produktionen, för det händer lite grejer i slutet där. Jag undrar det, för att den kameran dyker upp lite då och då i början av den här kompletta konserten, så dyker den upp och ger oss lite vidvinkelbilder, ungefär som när vi tittar på Detroit 77-kvällarna, vilka är det mer som ser ut så, New York 77 och så vidare, att det är ett par, tre närbildskameror och en vidvinkel. Jag tror inte att det är av Coins egna kamera, jag tror det är en vidvinkelkamera, för jag läste det någonstans någon gång att det fanns en tredje kamera som man tappade kontrollen över. Att den på något sätt föll ur, jag vet inte vad det var, något problem tydligen. För den är ju bara med precis i början här, de första låtarna här för mig. På den kompletta inspelningen. Men Black Diamond har tydligen överlevt som hel låt, så den har man alltid fått som bonus. Och den kan ju vara väl värd att titta på. Eftersom man då får se lite av produktionen. Destroyer-produktionen hette det ju att det var ju så gigantiskt. Och vi pratade om det i förra programmet där med Richard Galbraiths foto från Tulsa. Att så stort var det inte. Nej, nej. Men just i Anaheim var det faktiskt lite större. För då hade man lagt till en ny ljusrigg i ljusriggen. Allra längst upp ovanför scenen och loggan och den ordinarie ljusriggen så var det en ny ljusrigg som var gjord som en skyline över New York. Och där smalde fyrverkerier så det stod härliga till i Black Diamond. Och sen var det fyrverkeri efteråt också när konserten var slut. För det här är ju den största spelningen de har gjort på amerikansk mark. Och det är klart att man ville göra någonting lite extra. Det behöver man inte vara någon jävla Einstein för att begripa. Men man får även se, och man får ju titta noga då, det som händer i Black Diamond här och som aldrig såg speciellt bra ut, det är att på sidorna, vid sidorna av trumsetet så står ju högtalarna såklart, alltså Marshall-stackarna, men de är ju täckta av ruiner, det ser ut som ruinväggar. Man kan tänka sig att någonting som är sönderbombat, Dresden exempelvis. Och det som händer när trumsetet börjar åka ut när första bomben smäller i slutet av Black Diamond, det är att de här väggarna rasar. Nu säger jag rasar igen på det där lite med den där vida definitionen, för alla de som har sett den andra halvan av Houston 76, de har sett en väldigt bra filmning av när de här väggarna rasar. De rasar ju inte, utan det är frigolitväggar som petas som kull av roddare. Och det ser inte, det kan inte ha sett så bra ut ens för de som stod längst fram, än mindre för de som satt långt bak. För det syns knappt och det ser verkligen hemkokt ut. Himmel och pank, alltså det, jag tror den har ju inte läckt ut andra halvan på Houston. Man ser det här i Anaheim också. Jag tror inte man ser det här på närbildskamerorna. Men man ser det på den vidvinkelskameran som kommer efter denna närbildskameran. Men där ser man inte det så bra. Förhoppningsvis läcker Houston-filmen ut någon gång så att alla får se det. Det ser helt enkelt inte bra ut. Vi ska inte fokusera på det negativa här. Det ser jävligt tuffigt ut. Det ser ut som att jag och syran har fått en kvart på oss att sätta upp en kissshow. Och så får mosan välta det när det smäller lite så. Och det var ju en av grejerna som plockades bort ganska fort också. Man fortsatte ju med denna scenshowen och turnén fram till våren 77 i Japan när de fick en helt ny show. Men just det här med de rasande väggarna, jag tror faktiskt de är med hösten 76 också. Men är de med så sent som, de plockar ju bort grejer liksom stundtals. Eller alltså, ja nej det där är tuffigt så tar vi bort det. Nej det där är dåligt, vi tar bort det. Så till slut blev scenen renare. Den scenen som man spelar på i februari 77 är ju betydligt renare från Attiraljer än vad denna är här i Anaheim till exempel. Och Anaheim i sin tur är lite renare än Roosevelt Stadium, för där är några små detaljer man har plockat bort. En annan grej som aldrig funkade speciellt bra, det är The God of Thunder Machine. För den som tittar på gamla kontrakt och råkar ha en rider med, så ser man ritningar över scenen 76-77 och då scenen är ju sådär halvstor och så, men man ser något bakom trumsetet som heter The God of Thunder Machine. Kort sagt så var det en grej man lånade från typ Universal Studios. Den är med i Frankenstein-filmen från förr. Och vad som hände, det är en stor stålbåge, stålcirkel, som alstrar ström. Det ska den göra i låten God of Thunder. Framförallt så gör den det efter trumsolot. När trumsolot då återgår i att låten kommer tillbaka. Det syntes nästan aldrig. Det var tydligen ett jävla meck att bära runt den här, tung och otymplig och jävlig. Och så funkade det nästan aldrig. Och det som hände var då att som en sån här lampa man sätter fingret på, så följer en strömgrej i ditt finger och sådär. Det ser läskigt ut, speciellt när man är 7,5. Och det var något liknande det som skulle hända, men det hände nästan aldrig. Och det syntes framförallt aldrig. Däremot vad det gjorde var att det störde ljudet ut på konserterna. Så om man tittar på återigen den andra halvan av Houston 76. Dels så ser man faktiskt, jo men det blinkar till där. Skulle lika gärna kunna vara en fotoblixt. Eller en person som tappar en glödlampa. Eller någonting annat som blinkar till. Men det är alltså den här God of Thunder Machine. Plus att när Gene då börjar sjunga igen, I am the Lord of the Wasteland, så hör man zzz, 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 som en irriterande mobiltelefons vibrationsgrej som ligger på ett bord under föreläsningen hörs av, fast det har aldrig hänt, och har det hänt så var det inte mitt fel i alla fall. Det händer. Och det var The God of Thunder Machine. Och det är ju inte så jävla sexigt när man har lagt ner en halv miljard eller några tusen på en scenshow. Att proppen inte funkar och att den dessutom stör det som ändå är så att säga huvudsaken i själva konserten är ju musiken och att den hörs. Jag vet inte när The God of Thunder Machine plockades bort egentligen, för den är med på alla ritningar fram till och med mars 77. Den är med på ritningen, för jag har kontraktet från Lexington den 5 mars 77 och där är den med på ritningen. Men jag tror den är inte med på scenen. Jag tror inte att den överlevde till hösten. Jag tror inte den är med på Rock'n'Roll Overturnén, för att det var tungt att bära, funkade inte, dumt koncept. Så på det hela taget så är ju Destroyer-scenen och Destroyer-turnén en ambition. Ja, nu har vi bra grejer här. Man kan säga att det är en ambition som inte var helt lätt att realisera just då. Det här har ju varit lite symptomatiskt för Kiss ganska länge. Om vi tittar, i och för sig, tittar vi på Love Gun-turnén, det kommer vi återkomma till såklart. Så finns det inte så mycket snack där, utan den är ju en vidareutveckling av den japanska Rock'n'Roll Over-turnén med lite hissar och så. Men sen kommer vi till Dynasty-turnén och den ska vi prata om länge en gång. När man ville ha det här superkiss-grejen och allt som skulle hända där. Det är ju ofattbart så mycket som skulle hända 79. Men som inte blev av därför att det gick inte att realisera. Och vi kan växla tillbaka. Hösten 75 så kunde de inte skicka upp trumsetet för maskinen var sönder på flera månader. Gick inte att realisera. 83, jättestor scenshow med tanken och bomberna. Men där var det ingen som kom. Så det är tur vi har videon från Montreal och kan njuta och se hur bomberna small och var tänkta att smälla. Men det var ju inget som hände varje kväll. Därför att man var tvungen att dra in, showen funkade inte, det hade man inte råd och så vidare. Och sen har vi då hela 80-talet med USA-produktioner där man börjar med slår på stort. Asylum till exempel gick ju igenom 4 olika scener. Animal Eyes, jättescen i USA, fast bomberna kunde de bara ha på vissa ställen. I Europa var det inga bomber alls, plus att det var bara Unmasked-scenen med nya kläder. Så det har ju legat lite som en stöttesten för Kiss i många herrans år, det här med att scenen, ambitionen har alltid varit högre än realisationen. Vi kan ju titta på, det går ju ta sig ända så långt fram som till Reunion-turnén. För det var nog många med mig som ändå, trots Reunion-turnéns otroliga stämning som fanns de första månaderna, så var ju den scenen rätt bedrövlig. Och idag är den ju nästan till outhärdligt tråkig att titta på. Var var trapporna? Var var ljuset? Varför hade de så tråkiga eldar kontra riktiga? Varför hade de häxehyl uppe i ljusriggen? Har ni tänkt på det? 1996-97, när det liksom skulle spruta såna här fyrverkerier uppe vid God of Thunder, så är det häxehyl, häxvrål, som man hade när man var liten. Obegripligt. Mycket konstigt. Men det, ja, sidospår hit och sidospår dit. Nu är vi på vidvinkelkameran av Black Diamond. Och jag tänker väl att egentligen finns det inte så mycket mer att säga. Jag känner att jag har nu fått ut allt jag ville ha av Anaheim-snacket. Det är roligt att titta på denna, för har man precis tittat på alla närbilderna. Man fick ju inte en endaste bild på showen där i Black Diamond på närbilderna. Man såg ju inte ens att trumsetet åkte upp förrän precis i slutet. När det var uppe och åkt redan. Men allt det får vi ju se här och det kan vi vara väldigt tacksamma för. Jag tänkte faktiskt att jag ska bjuda på lite siffror på Destroyer-dräkternas kostnader. Det kan vi ha som... Det är ju alltid intressant, menar jag. Det vill ju alla veta. Så jag tänkte vi kör det och så är vi kanske lite nöjda. Sen ska vi säga här, Proposed Larry Legazpi Destroyer Costume Design Contract. Hejsan hoppsan, mitt namn är Larry Legazpi och jag ska göra era dräkter. Den 1 april 76 skriver jag ett kontrakt. Och då har vi en schedule på att Jeans dräkt totalt sett kostar $1,575 per dräkt. Det här är nedbrutet faktiskt på armored oversuit $600, bodysuit $125, boot covers $750, jeweled collar studded with nail heads $100. Ace har vi suit as per design och boots as per design $450 respektive $750, totalt $1,200. Peter suit as per designs, breakaway boot covers, antagligen för att han skulle kunna gå fram och ha sina fina stövlar och sen ta bort dem lätt för att kunna spela trummor i skorna som inte är stövlar. Och en jeweled collar, $1,050. Och Paul, det är ju bara en bodysuit egentligen, suit as per design, $950. Så den totala kostnaden för destroyer-dräkterna var tänkt att vara $4,775. Det är ju helt obegripligt egentligen. Alltså jag vet inte hur mycket det skulle vara i dagens penningvärde. Och det där är bara en uppsättning direkt. De hade väl dubbla eller trippla. För kläderna de skulle ha på scenen. Säg det till Deep Purple som gick upp i gårdagens jeans på varje scen. Alltså varje spelning. Säg det till Black Sabbath som gick upp i sina knepiga spandexgrejer. De har väl i sig säkert kostat lite också, men de har inte kostat några $4,775. Så man börjar ju ana här att man vill lägga lite extra krut, för den här showen var ju tänkt att vara state of the art, men det dröjde ju faktiskt ett år till tills de blev omnämnda i rekord. Love Gun-scenen är ju 1977 års största ambulerande produktion. Och jag skulle ju gissa att Destroyer-scenen är en av dem också. Vem kan ha varit lika stor 76? Alice sen 76 blev ju ingenting, för han lades in på hispan istället. Han hade kört Nightmare 75. Och sen blev det ju Lace & Whiskey 77 med tv-skärmarna och det. Det var ju en stor produktion, det kan man inte komma undan. Men 76, vem kan ha tävlat med Kiss i produktion då? Purple hade ju absolut ingenting på scenen. Och de varade ju bara några månader av 76. Black Sabbath hade ingenting på scenen. Ozzy fick inte ens stå mitt på scenen. Han fick alltid stå på sidan. Yes hade väl lite produktion 76. Det var ju då när de körde sololåtarna. Nej, jag tror inte det är någon som tävlar med Kiss egentligen. Jag skulle gissa att från sommar 76 och framåt några år så är det deras produktion som är den största eller en av de största. Nu gissar jag faktiskt bara, och det kan man ju få göra, för det här är min podd, jag får göra vad jag vill. Jag får gissa precis hur mycket jag vill och prata hur mycket skit jag vill om vad som helst. Men jag skulle gissa på att denna är en av de största. Tittar ni nu här på den här fina vidvinkelkameran så ser ni den här God of Thunder-bågen bakom trumsetet. Och då menar jag alltså inte gonggongen som är i ställningen bakom Peter, utan ni ser en båge där som ser ut som en båge. Av naturlig anledning. Och det är The God of Thunder Machine. Och den är ju inte igång här, för då hade vi ju nog hört störningar i bilden här också. Men den är ju definitivt igång i Houston. Och den är definitivt igång i slutet av God of Thunder här också. Men den stör inte ut videoskärmarna. Jag tror inte man hör det här på samma sätt som man gör i Houston. Nu håller vi utkik efter att väggarna rasar och så vidare. Det kommer ju alldeles strax här. 80 minuter Anaheim-snack. Med massor av sidospår och pratat Still on Fire och videobootlegs och allting. Det är ju fantastiskt. Det här är väldigt roligt med podcast. Jag är väldigt glad att folk uppskattar att jag gör detta. Och jag tar inte lätt på det. Jag tar inte det som för givet eller tycker att det är det skitsamma. Utan jag är genuint glad för alla likes, alla följare, alla som nu går in på... Där rasar väggarna nästan. Alla som nu går in på iTunes och följer som man kan göra... Det, jag är genuint glad för det ska ni veta. Each and every one of you, tack så mycket för att ni lyssnar på det här. Jag hade inte riktigt trott att så många skulle bry sig. Så med de avslutande bomberna och blixtarna i ljusriggen och New York skylinen ovanför ljusriggen så ber jag att få tacka för denna Anaheim-special. När ni hör denna så är jag nog på väg att flytta några dagar innan flytten. Sådär. Så det kan dröja ett tag innan nästa kommer. Det beror lite på omständigheter kring flytt och så vidare. Men fram tills vi hörs nästa gång. Tack för att ni har lyssnat. Njut av de sista sekunderna. Gärna en 76. Och ta hand om er. Så hörs vi nästa gång. God afton.